Hjärtligt välkomna hit till den här presskonferensen. Harry Martinsson-sällskapet anordnar den idag på Aniara-dagen, precis 50 år på dagen 50 år sedan diktverket Aniara kom ut. Och vi har förberett ett uttalande som vi också släpper ut till pressen idag. Vi kommer att dela ut det här. Och som jag också skickar till världens makthavare. Innan jag läser upp det så skulle jag vilja hälsa mycket varmt välkomna hit Hans Blix, före detta utrikesminister, mångårig chef för IAEA, chef för de senaste vapeninspektionerna i Irak, ordförande i WMDC, massförstörelsevapenkommissionen, med mera, med mera. Den här massförstörelsevapenkommissionen kom med den här rapporten i maj, tror det var, i år, som är på många sätt en både viktig och skrämmande läsning om situationen i världen när det gäller massförstörelsevapen. Jag vill också hälsa Bert Bolin välkommen, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, mångårig chef för FN:s klimatpanel, en av världens ledande experter på klimatfrågor och växthuseffektens inverkan på dem. Hjärtligt välkommen. Och som en lite kuriosum kan vi säga att det här är ett litet återseende också för er båda, eftersom ni samarbetade om ett paper, jag tror det var 72, som handlade om miljö och internationell rätt, tror jag. Mycket förenklat.
Evolution across national borders.
Evolution across national borders. Mycket välkomna, och jag ska be att få läsa upp det här uttalandet innan jag sedan lämnar över till Hans Blix här. Uttalande på Aniara-dagen den 12 oktober 2006. Den 12 oktober är det 50 år sedan Nobelpristagaren Harry Martinsons epokgörande diktverk Aniara publicerades. Då hade de första vätebomberna testats och kärnvapenkapprustningen var i full gång. Även i Sverige fanns det de som hade planer på att förse landet med kärnvapen. Martinsons versepos om en resa från en katastrofdrabbad jord mot en ny katastrof i rymden var enligt honom själv en varning till mänskligheten. Han såg inte bara faran med atomvapnen utan också människans tendens att förstöra jorden på alla sätt. Miljöförstöringen upplevdes av den profetiske Martinsson som ett reellt hot redan på 1950-talet. Idag finns det all anledning att återaktualisera Aniaras budskap. Allt fler ledande forskare ställer sig nu till varnarnas skara och talar om drastiska klimatförändringar som en följd av växthuseffekten. Vi måste vakna och inse att allt inte kan fortsätta som förut. Trots att det kalla kriget är slut lever vi inte i en kärnvapenfri värld. Tvärtom håller flera länder på att förbereda en modernisering av sina kärnvapen, och antalet kärnvapenstater har vuxit. Det internationella arbetet för provstopp, icke-spridning och nedrustning har stannat av, trots att det just nu finns 27 000 kärnvapen i världen. Massförstörelsevapenkommissionen med Hans Blix som ordförande la nyligen fram en rapport där man bland annat konstaterade att vi måste arbeta för att både innehav och användning av kärnvapen förbjuds. Harry Martinsson-sällskapet vill på Aniara-dagen allvarligt uppmana världens politiker och makthavare att omedelbart börja arbeta för det första, att avskaffa alla kärnvapen på jorden. För det andra, att hejda den accelererande miljöförstöring som hotar vår gemensamma framtid. Till slut vill vi med Harry Martinsons ord fråga, hur ska den tid se ut som förändrar oss själva sedan vi bortom all gräns förändrat världen? Och där slutar det uttalandet. Lämnar jag över till Hans Blix.
Glad att vara här på Harry Martinsson-sällskapet för dem. Uttrycka min beundran för Martinsson och för hans vision, och säga att den är helt och hållet aktuell. När jag ska tala om massförstörelsevapen här och atombomberna, så också och Bert Bolin ska tala om växthuseffekten, så är det inte för att jag är inte intresserad av den och inte för att han är inte intresserad av atomvåg. När vi, som sades här, så samarbetade vi 1972 och jag var också med på Stockholms miljökonferens 1972 och skrev stora delar av en deklaration som antogs 1972. Jag känner nog lika stor oro för växthuseffekten och miljöförstöringen som jag känner för massförstörelsevapen. Men från den bakgrund som jag har haft under de större delen av den professionella verksamhet med vapenkontroll, så är det här vad jag skulle vilja säga här. I januari, som det gavs ut den 12 oktober 1956, så skrev Harry Martinsson att, och jag citerar dikten, det finns skydd mot nästan allt, men det finns inget skydd mot människan. Som 26. Det var 11 år efter det att atombomberna hade fällts över Hiroshima och Nagasaki. Och det var 6 år efter det att Nordkorea 1950 anfallit Sydkorea och ett blodigt krig utkämpats på den koreanska halvön. Dock utan att några kärnvapen användes. Mängder av atombombsprov hade utförts i atmosfären med stora radioaktiva utsläpp till följd. Och bakgrunden till Aniaras färd med emigranter från jorden var, skriver Martinsson, att, jag citerar han igen, jorden nått dit hän att hon för strålförgiftnings skull beredes en tids vila, ro och karantän. Fram till för några dagar sedan hade 2052 nukleära provsprängningar utförts. De senaste utav Indien och Pakistan 1998. Och med det nordkoreanska provet för ett par dagar sedan så blir antalet 2053 och antalet stater som utfört dem 9. Den förtvivlan som Martinsson gav uttryck för över den radioaktiva nedsmutsningen delades av miljoner människor. Och kvantiteten nedfall registrerades lika kallt och osentimentalt av vetenskapen som Martinssons mima, omutligt och redbart som han säger, rapporterade om verkligheten. Kanske ska det ge oss något hopp om människan att instinkten till självbevarelse år 1963 förmådde världens regeringar att sluta ett avtal om förbud mot nukleära prov i rymden, atmosfären och under vatten. Till ett fullständigt förbud räckte dock inte instinkten. Istället fick vi en lång tid av kärnvapenprov under jord och rustningskapplöpning med ofantliga lager av atombomber och höganrikat uran och plutonium. Under det kalla krigets värsta kyla fanns det mellan 50 och 60 000 kärnladdningar i världen. De skulle i en duell mellan stormakterna räcka till att många gånger om förstöra den mänskliga civilisationen i vad som kallas MAD, Mutually Assured Destruction, och åstadkomma en nukleär vinter. Så kom slutet på Sovjetväldet och på det kalla kriget. Avspänningen följde och många konflikter och kärnvapen har sedan dess eliminerats. Då Irak angrep Kuwait 1990 och världen under USAs ledning och med FNs godkännande ingrep och stoppade aggressionen, vågade med den gamle president Bush hoppas på att en ny international order, en ny internationell ordning skulle ha inträtt. 1992, alltså i början av avspänningsperioden, så antogs av Nordkorea och Sydkorea en deklaration om halvöns denuklearisering. Det var 1992. Och 1993 antogs en konvention med fullständigt förbud mot tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen. Avspänningen fortsatte alltså. Och 1996 slutligen så undertecknades ett avtal om fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. Ja, det undertecknades och ratificerades av många. Men där stannade den lovande utvecklingen. Avtalet förkastades av den amerikanska senaten och har ännu inte kunnat träda i kraft. 2003 ledde USA ett nytt angrepp mot Irak och ignorerade FNs säkerhetsråd och den nya internationella ordningen. Idag finns det fortfarande cirka 27 000 kärnvapen i världen. Alltså en betydlig, nästan en halvering från vad som fanns under det kalla kriget. Men det handlar om, vad man säger, förstörelse av överskottslager. Det som de själva, kärnvapenmarknaden själva anser som överskottslager. Och vi befinner oss istället snarare i ett skede av upprustning. USA utvecklar ett nytt standardkärnvapen. England förbereder beslut om att förlänga sitt kärnvapenprogram. Och Kina och Ryssland utvecklar teknologi för att kunna genomtränga den planerade amerikanska missilskölden och inte riskera att utsättas för kärnvapenanfall utan att kunna svara med samma mynt. Risk finns att vapen kan komma att placeras i rymden hängande över oss som Damoklessvärd och med risk vid olyckor och med risk för olyckor eller användningar och användningen skulle bli en katastrofal verkan på vår enorma fredliga användning av rymden i internet och allt GPS och allt annat. Den internationella kommissionen mot massförstörelsevapen som Anna Lindh tog initiativ till och som jag ledde, WMDC, uppmanar i sin rapport världens regeringar att återuppta det som det sedan ungefär 10 år avdomnade arbetet på nedrustning och rustningskontroll. Vi har de senaste dagarna hört hur stormakternas regeringar fördömt det prov som Nordkorea utfört och det är lätt att dela indignationen och förhoppningen att det ska bli möjligt att garantera landet en sån trygghet, att garantera Nordkorea en sån trygghet mot angrepp att Nordkorea, liksom Sydafrika, avvecklar sitt vapenprogram under internationell kontroll. Men det är samtidigt svårt att blunda för att flera av fördömandena av Nordkoreas prov kommer från stater som själva inte hittills velat ratificera det fullständiga provstoppsavtalet. Den amerikanska administrationen behåller hittills medvetet friheten att utföra nya kärnvapenprov. Ingen åtgärd skulle i dagens värld vara viktigare för att vända oron för nya rustningsvågor än om USA och Kina tog initiativ till att själva ratificera det fullständiga provstoppsavtalet och få det att träda i kraft med även Nordkorea som part. Utmarschen ur kärnvapenepoken som mänskligheten i ett anfall av rationell självbevarelse försökte inleda mitt i ett kallt krig 1967 behöver alltså återupptas.
Tack. Tackar Hans Blix för detta. Så lämnar vi över till Beppo Lind.
Ja, den här vidare spridningen av kärnvapen som tycks vara på väg i Ostasien nu, liksom en allt mer ökande miljöhot, leder det till tankarna klart till Harry Martinsson. Den intensivt kännande fredskämpen, naturvännen, iakttagaren, poeten. Och 15 år har gått. Sen hans 50 år har gått sedan hans mästerverk Anjara soldat. Och de framtidsvisioner som han manade fram är kanske ännu mer träffande idag än då, trots allt. Sen dess har världens befolkning mer än fördubblats. Det är 6,5 miljarder människor på jorden idag. Och vi börjar se att de rika resurser som jorden har och många fall fortfarande hyser ändå är ändliga och börjar utnyttjas mer än kanske vad en hållbar utveckling skulle tillåta. Världens fiskebestånd minskar drastiskt. Torkan har blivit ut i Afrika. Människor drabbas. Och det finns många varnande exempel. Och den mest hotande miljöfrågan är utan tvekan, enligt min uppfattning, just den pågående klimatförändringen. Det är inte frågan de som har förut, utan den är igång. Och vi ökar mängden av de här växthusgaserna nu på ett sätt som gör att vi idag har 60%, ekvivalent 60% mer koldioxid i luften än för innan den industriella revolutionen. Och det är idag omöjligt, rent praktiskt och politiskt, att tro att vi ska undvika en fördubbling. Och en fördubbling är en klimatförändring på mellan 1,5 och 4,5 grader på jorden. Vi vet inte. Vi ser bara 0,7-0,8 grader, men det bedrar oss lite grann. Eftersom hela systemet är trögt. Och sen skickar vi ut andra föroreningar, stoft, rök, som hejdar solstrålen. Och vi har därmed fått en viss respit. Men i verkligheten har alltså vi gjort, i verkligheten ser vi kanske bara hälften av de konsekvenserna av det vi redan har gjort. Det kommer alltså smygande. Och det här med att luftföroreningen är så att säga skydd mot en klimatförändring, det är ju ironi i högsta potens. Vi vill ju bli av med luftföroreningarna. Och då träder klimatförändringarna fram i med större styrka. Och klimatet förändras alltså långsamt. Men det tar också med nödvändighet tid för att ställa om världens försörjningssystem. Och då i synnerhet energifrågan. Och klimatfrågan idag är intimt kopplad med energifrågan. Vi ser i tidningarna hur oljan nu inte börjar sina, men det börjar bli ont om nya upptäckter av olja. Och priserna har ju rasat i höjden och det är ingen återvändo på den punkten. Och det är ju oljan nu tillsammans med naturgasen och kolet som förorsakar huvuddelen av den uppvärmning som är på gång. Och även om den här konventionella oljan som den kallas börjar, om inte sina, så ändå inte räcka till, så finns det mycket naturgas och kol. Och det intressanta är ju att var finns oljan? Ja, den finns i Mellanöstern. Och det är inte konstigt att det är så mycket som händer i Mellanöstern därför. Var finns då, och medan alltså Amerika, Europa och Japan inte saknar men har små tillgångar på olja. Naturgasen, var finns den då? Ja, den finns i Ryssland, vissa av de förra sovjetstaterna i Asien och i Mellanöstern. Och återigen, gas finns lite mer i USA, men inte så mycket. Norge har, och i Arktis finns det. Kol då? Ja, det finns överallt. Och det finns stora mängder. Och det är intressant nu att när oljan blir dyrare så är det kolgruvorna i Kina som får träda till med de förluster av människoliv och de eländiga förutsättningar för att byta det kol som man behöver så intensivt. Men finns det andra förnybara energi? Ja, det talas ju mycket om det. Och självklart är det viktigt. Men jag försökte ge för en överblick om hur stora är de egentligen? Vattenkraften. Ja, vi kan tredubbla den. Men vattenkraften står för ett par 3% av energin i världen. Resten av vattenkraften finns uppe i höga berg, oländiga bergstrakter, otillgängliga. Vi tar vindkraften, ja, men det behövs 10 miljontals vindkraftverk för att ersätta en del av den energi som vi idag får från kol, olja och gas. Det ska inte förringas betydelsen av det, men det kommer inte vara lösningen. Men nu seglar då bioenergin fram som en räddare i nöden. Men den är inte så riklig som man i allmänhet föreställer sig. Det är inga som frågar hur mycket träd och hur mycket land vi har för att ta fram den bioenergi vi behöver. Och tänk på följande siffra. Det behövs en landyta om minst 2 miljoner kvadratkilometer. Det är alltså nästan fem gånger Sveriges yta. Det är 15% av åkerbruksjorden i världen. För att få fram det etanol som skulle behövas för att driva den bilpark som man kan se växa fram nu också i u-länder fram till om 50 år. Och trafiken är bara en fjärdedel av det energibehov som vi kan vänta oss växer fram allt mer. Alltså även biobränslen har en klar begränsning i deras användbarhet. Men all energi stammar ju från solen. Men tekniken att utnyttja solstrålningen är inte så där långt utvecklad. Och solceller som producerar elektricitet direkt är inte heller långt framtagna. De tillsammans räcker inte till idag för att tillgodose mer än några tiondels procent av den energi som används i världen idag. Det behöver ökad satsning där, men även den satsningen innebär ju att stora ytor behövs för att fånga upp den. Inte på närmelsvis så mycket som för att växter ska kunna användas som biobränslen. Men det är enda vägen vi har att gå, att verkligen tillgodogöra oss den solenergin. För det finns 10 000 gånger mer solenergi än vad vi använder idag. Det finns mycket av. Men samtidigt börjar det inte vara risk för att vi stöter huvudet i taket. Även om de försöken görs. Måste vi inte ställa oss frågan om målen för livet här på jorden kan vara? Vad betyder egentligen höjd levnadsnivå? Vad betyder livskraft? Vad betyder hållbar utveckling? Och det här är en typ av frågor som människor i allmänhet inte ställt sig. I varje fall inte på ett samlat sätt. Men hotet av en miljökatastrof kommer nog senare än det hot som människorna själva, och det här är ni på er, Martinsson igen, än det hot människorna själva utgör för sin egen existens. Är det inte risk för att när den blir hotande, kommer inte då viljan, förmågan att samverka globalt att räcka till för att undvika att människor och länder slår vakt om sina egna resurser och intressen i försöken att just klara sig och att andra kommer att lämnas utanför? Svårigheten att komma till rätta med den brist på jämlikhet mellan länder och människor i världen, den skrämmer mig kanske mer än miljöförändringarna. Harry Martinsson, den borne författaren med en känslighet och förmåga att kunna se vad som sker i det som syns ske, det tränger på sig en innan han göra. Han har just i det ödesdrama givet oss en omistlig tillgång för oss vanliga människor att få insikt. Det finns andra värden än att vara först och bäst. Det mänskliga är att lyssna, försöka förstå, ha respekt för sina medmänniskor när vi möter dem. I hemmet, bland andra människor, det må vara ett barn, en okänd man, en kvinna, i helg, i söket, i vår egen bygd eller i fjärran land. För oss alla är jorden vårt hem. Det är stökigt och det är trångt, men ändå det är. Att söka sig till andra planeter, det är en verklighetsflykt. Och det är lätt att komma ur kurs och att det istället blir en färd mot lyran. Att vi skiljer oss från sol och jord och från Doris Lar.
Tack så mycket. Får jag skjuta in en sån humaniora här som jag tycker sammanfattar väldigt mycket du sa också. Det är nummer 80. Mitt i den brinnande solen finns en pupill, en kärna, som med sin gåtfulla virvel gör den till kärlekens stjärna. Var gång den ser på jorden uppstår en äng och blommar dag efter dag och fröar glad genom lycklig sommar. Blommorna lyfter ur marken ett levande flaggspel som vaggar. Fjärilar dansar med gula slöjor kring tistens taggar. Humlorna brummar i gräset där stråskuggan marken rutar. Sval leker sommarvinden i lättrörda vallmoklutar. Flyktig är lyckan, en stundens slumpvinst i soliga dagar. Långt bortom larv och grymhet lyser i sommarens hagar kärlekens sommarstjärna, midsommartidernas blomma. Vad förtjänte väl mera att vi blev glada och fromma? Sång nummer 80. Därmed så lämnar vi ordet fritt här för frågor och
prata.
Ja, jag undrar lite vad ni hoppas kunna uppnå med det här uppropet.
Vi hoppas kunna väcka intresse för de här frågorna. Som ni märker så är inte intresset så stort för den här QS-konferensen till exempel. Vi tycker att det är väldigt viktigt. Det finns en tendens att man skjuter undan viktiga frågor i världen. Därför att de är inte inne just nu. Men ändå finns de som en bakgrund, som en slags bakgrundsstrålning hela tiden. Och vi vill liksom lyfta fram det. Och vi tycker att de här två frågorna så väl stämmer överens med det Harry Martinsson hela sitt liv i stort sett för fram. Det är ungefär vad sällskapet tänker i de här. Och vi har liksom ett osökt tillfälle idag när det är 50 år sedan när jag kom. Jag vet inte om
vi kommer. Jag får till en sak att det brådskar ju att göra någonting vad gäller klimatfrågan. Och den här sammanställningen över just vad möjligheter som finns i frågan om energiförsörjning i framtiden. Den har inte kommit fram egentligen på det sätt som jag tycker den egentligen måste göra. Och nu pågår ju diskussioner inom klimatkonventionens ram. Och den möts nu i december, tror jag det, för ett sitt, blir det elfte möte, tror jag, tolfte möte. Och ska då dra upp riktlinjerna för de åtaganden som länder ska göra för tiden efter 2012. Och det är för en tioårsperiod antagligen. Men det allra viktigaste det är att finna former som stimulerar inom länderna till en utveckling av nya energiformer. Men samtidigt går det ju vidare med en ökad befolkning, ökad resursutnyttjande. Och det är spänningen här som är den som oroar mig i högsta grad. Men man måste ta de möjligheter som eventuellt bjuds genom ändå den klimatkonvention som är antagen, men utan USAs medverkan. Och där kan man hemligen hoppas på att de närmaste par, tre åren kan innebära en förändring. Men det är hopp.
Jag skjuter in innan Hans tar över. Det finns en likhet där med USAs möjlighet att vända utvecklingen genom att ratificera det här avtalet som du var inne på.
Vi kan,
ja, det finns flera avtal som USA kan
ratificera. Ja, men som du vände.
Kyotoprotokollet är naturligtvis ett annat. Vi representerar tillsammans discipliner som är relevanta och där min disciplin kanske är den mindre svåra. Som jag påpekade så fick vi i ett tidigt skede genom mänsklig självbevarelseinstinkt ändå ett partiellt provstoppsavtal som innebar att vi slutade att skicka ut radioaktivitet med cesium framförallt i jorden. Men det fullständiga provstoppsavtalet har alltså inte ratificerats av USA. Det innebär dock att vi inte har just några utsläpp ifrån kärnvapenprov. Vi har haft det på mycket lång tid. Tjernobyl gav ganska mycket, men det var inte ett kärnvapenprov. Men ändå så tycker jag att kärnvapen och massförstörelsevapen de reser andra existentiella problem. Det var därför jag började med att citera Martin som sa att det finns skydd mot nästan allt. Men det finns inget skydd mot människan. Och på vapensidan så är det ju faktiskt ligger det inom regeringarnas vår egen makt att fatta beslut om avspänning. Gorbachev och nedmontering av ryska väldet, det var sådana beslut som ledde till en enorm förändring i världen och som under 90-talet fram till 96 här verkligen stor inverkan och som sen har avstannat man gått i motsatt riktning där man nu ser snarast en upprustning. Men det är svårt att veta varför det går. Jag läste igår på Bush presskonferens om Nordkorea där han har mycket försiktiga toner. Inte alls det liksom vanliga, mer kaxiga, utan han mycket försiktigare toner. Och man kan fråga sig om efter Irak och efter Libanon man ändå börjar känna att den militära möjligheterna att åstadkomma sätta stopp för utvecklingar som man inte gillar, att det finns begränsningar i den militära metoden, att förhandling och diplomati måste användas. Så på det fältet finns det, tycker jag, det är ett färre antal aktörer, även om det handlar om demokratiska idéer, det är ändå regeringar som inte är så många, men när det gäller energin, när det gäller det, så är det vi alla på jorden. När i Bangladesh, när solen går ner så blir det mörkt, medan vi kopplar på elektriciteten. Och där finns det ett helt annat tryck. Och åtgärderna som Bert säger här att man kan komma fram till att göra är på många fler områden. Här är också frågan om en möjlighet att förstöra levnadsvillkor på jorden inom en tidsrunda som är överskådlig ändå. Och som vi känner lika stark för båda två, för att vi har lite olika och alltid haft lite olika inriktning. Och det var vi talade om solen. Ja, det pågår idag i alla fall ett jättestort och jättedyrt forskningsprojekt som heter ITER, som ligger nere i Frankrike, och som handlar om fusion. Och det är just så solen producerar sin energi, genom fusion. Ja, jag ställer inte den här förhoppningen att det här inom kort sikt ska lösa våra energiproblem. När man frågar om när kan vi få denna obegränsade mängd av energi från fusion, så har svaret alltid varit ungefär 50 år kanske. Och det tekniska problemen är enorma. Men det är ändå ett område som jag gärna vill lägga till här, som kan beträdas. Och vi har naturligtvis kärnkraften, som ger i storleksordningen ungefär samma som vattenkraften, sen 17% av världens elektricitet. Och som också kan säkert fördubblas, men inte overnight. Det tar tid att bygga ett kärnkraftverk. Och där vill jag säga att även om urantillgångarna inte är ändliga, men de är inte kartlagda alls på samma sätt som oljetillgångarna är. Det finns också torium, som det finns ganska mycket av, som också kan kärnkraft på. Och skulle man återgå till att använda bridreaktorer, som vi har bärande erfarenhet av, så räcker dessa tillgångar ungefär 70 gånger mer energi. Så att det finns alltså enorma tillgångar. Jag vet inte om jag känner för den här frågan nu för tiden, men jag har ju alltid varit en förespråkare för att detta är en väg som vi måste gå till. Inte det löser inte problemet, det är den nivåliga. Men det är en viktig bricka i spelet, och kärnkraften idag befinner sig på en annan situation än vad vi gjorde i början på 80-talet, med mycket större säkerhet och tillförlitlighet och ekonomi än vad det var på den tiden. Vid sidan av kärnkraft menar jag att hushållningen, conservation, alltså effektivitet i användning av att generera energi och att använda energi, är ett verkligt stora källan. Men alla vägar, även vindkraften, ska naturligtvis användas, och vi vet vilken riktning vi ska gå, hur långt det här klarar sig, det vet jag inte, men det gäller ändå att få fram riktningen. De handel med utsläppsrättigheter som man har under Kyoto-protokollet, som amerikanska regeringen inte har gått med på, det visar också en väg som är väsentlig. Så jag tycker på sätt och vis att det är mera riktningen som vi går i än proportionerna av de åtgärderna som är intressant.
Jag håller med det andra mesta, men nu ska jag fråga dig. Vi ska inte prata.
Du ska
få prata igen. Bra. Jag skulle bara vilja fråga. Amerikanerna har ju hela tiden liksom försökt bromsa det här med växthuseffekten och sagt att den finns inte och vägrar skriva på Kyoto-avtal och så vidare. Men även svenska näringslivet har ju varit väldigt motspänstigt. Jag tänker på, du medverkade i en bok som heter Efter Kyoto, om jag inte minns fel, som var utgiven av SNS. Och hela boken, en mängd forskare deltog i den här boken, och som gick ut på då att det här var bara trams, det här med växthuseffekt. Och se här, så presenterade man 20 stycken som sa att det inte fanns något, och så var det du som sa att jo, det gör det visst. Och det där var inte bara hela SNS alltså, ägnade sig åt den här verksamheten och säga att det existerade inget. Man översatte Björn Lomborgs bok Skeptical Environmentalist och så vidare. Har de så att säga bättrat sig? Har de kommit på bättre tankar på sistone, eller är de fortfarande sådana där?
Först och främst, vilka är de?
Ja, SNS till exempel.
Ja, ja, Robert. Det här har varit uppe i diskussionen både på KTH inom akademin under de här åren. Och det finns dessa skeptiker. Nu går man närmare in på dem. Så saknar det ju ett vetenskapligt bas som är accepterad av vetenskapsmännen.
Jo, det förstår jag.
Men
de framhärdar ju i alla fall.
Ja, visst, precis. Och jag läste bara nu igår en recension av den här Al Gores film som ju visades här. Och Al Gore är ju en fantastisk presentatör, och han har ju en övertygelse som verkligen bär väldigt långt, och jag har stor respekt för honom. Men han är ju inte helt korrekt vetenskapligt. Och det där är ju lätt att kliva ner på. En recension av hans
film fick en trea därför de tyckte att han inte tog med osäkerheten. Och då ska, säger jag alltid, ja men vi ska ju börja och göra någonting på basis av där vi har robust kunskap. Och den finns ju. Bara det är trögheten i hela systemet. Det återvinnliga har vi ändrat på klimatet. Det tar 100 år att återställa det, om det någonsin kommer tillbaka. Vad betyder det? Vad betyder det? Och det är de frågorna som de väg som kommer aldrig in där på ett sätt av de här kritikerna. Och jag har skrivit ett par kapitel nu i en bok som handlar om forskning och politik. Där just de här den dåliga underbyggda vetenskapen som finns här. Jag frågade till exempel en grupp professorer och medlemmar av Svenska Vetenskapsakademin hur många som hade läst den här Summary for Policymakers, som ett dokument på några tiotal sidor, som en summering av de här utvärderingarna som är på 2-3 tusen sidor och som ingen politiker givetvis läser. Och det var en eller två som hade ens läst dem här. Det finns ett glapp här mellan forskningen och vad vi vet ut till en bredare allmänhet och journalister. Däremot är regeringarna idag mycket mer informerade på grund just av IPCCs uppbyggnad, som har i verkligheten varit ett kollektivt arbete av en omfattning som inte varit fallet tidigare. Det alltså har varit av storleksordningen flera hundra till tusentalet forskare inblandade här och fått säga sig med. Men jag vet inte vad man gör mer än att fortsätta och försöka så gott man kan.
Ja, men det finns ju så att säga krafter då som verkar för att direkt motarbeta det. Ja. Och då säger det, då är det till exempel näringslivets så att säga propagandaorgan som gör det.
Jag har skrivit ett antal artiklar, eller det var en debatt i elbranschen, alltså elbranschens hemmatidning.
Jag brukar läsa den.
Och försökt slåss.
Ja, det är till det här att man säger på tyska att en professor är en man anderer Meinung. En professor är en person av annan åsikt. Och Gott sei Dank. Va?
Det är bra.
Hur ska det vara annars? Hur ska det vara? Så att jag välkomnar skeptikerna och välkomnar diskussionen. Och den behövs. Och jag brukar i de här sammanhanget säga ja, det finns en osäkerhet i modellerna här och där. Det är viktigt. Men om man är politisk, om vi ser oss som väljare, om vi ser oss som politiker, vad ska vi göra? Om man har 90% av de vetenskapspersoner som sysslar med det här professionellt som säger en sak, 10% eller 2% säger något annat. Om man då är politiker, då är det inte så svårt att tveka om det hela.
Ja, men jag förstår, så är det just president Bushs tankegång. Det är just det att, nej men här har vi ju faktiskt en annan åsikt och då blir plötsligt den här 1-2% det är lika mycket värd som de här 99%. Ja, men, så vi kan inte ta något beslut nu därför vi måste utreda saken vidare.
Men industrin är inte alls så kompakt i USA. Nej, det finns snarare tvärtom, så att på statsnivån och på industrinivån är man mera positiv till det hela än vad de neokonservativa är. Så att där händer det saker och ting på statsnivån. Och sen är det också det här resonemanget som du ofta har fört om så kallade försiktighetsprincipen.
Ja.
Att det är ju ofta så här i världen att man inte har 100% data och man måste ändå agera, för om man inte gör det så kan det bli för sent. Och då kan man, det minsta man kan begära är att man går i rätt riktning, att man gör det som under alla omständigheter vore bra, att man använder sig av att göra utvinning av energi effektivare och användning av energi effektivare. Jag tror inte det räcker, men det är i alla fall det minsta man kan göra.
Beträffande USA så det första som Bush gjorde var att skicka en förfrågan till amerikanska vetenskapsakademin vad de ansåg om den internationella utvärderingen. Och det kom ett svar på en månad. Det var 1991. Ja, jag skulle ingen roll. Och det var ett kraftfullt stöd för den internationella utvärderingen. Och att det finns ingen bättre att gå på basen. Och den som var ordförande där nu, han är president i den amerikanska vetenskapsakademin. Så där finns en stöttepelare av mycket stor betydelse. Och man kan se att Bush har inte ifrågasatt vetenskapen så mycket som The American Way och den politiska säkerhetsfrågan beträffande energi. Och det är de sakerna. Och det är en väldigt sund utveckling att man på det sättet håller en viss rågång mellan kunskapen och att den är så långt det är möjligt, men det är aldrig helt opåverkade av andra omständigheter. Men det politiska. Och till exempel i klimatkommissionen ifrågasätts väldigt sällan vetenskapliga underlag. Men det debatteras förtvivlat vad man ska göra, och det är där man inte kommer överens. Och där är det sista. Detta att industrin, man måste komma till den punkten. När industrin inser, here is business. Och där är vi. Vi är på den nivån nu. Och det börjar slå igenom även i Sverige.
Ja, klart, för effektivisering av energin har, den har skett hela tiden. Den industrin är enormt. Om man tittar på pappersindustrin till exempel, så används det ju mycket mindre energi för att producera samma volymer som tidigare. Men det tar tid alltså. Det sker helt samman med investeringar. Med en ny pappersmaskin, det kostar väldigt mycket pengar. Det sker inte overnight. Det är som med isolering och allt det här som jag talar om många gånger. Det tar också tid innan det ger resultat.
Får jag skjuta in en fråga till Bert Bolin? Jag vet att de så kallade klimatförnekarna hade en konferens på KTH nyligen. Var inte du där?
Ja.
Var du där?
Ja.
Kan du lämna rapporten?
Det var under all kritik. Jag var så förbannad så jag gick. Efter ett tag. Därför att man hade inbjudit med rektors goda minne. Jag skrev ett brev till rektor tidigare, ett brev till igår. Att inbjudit, alltså det mest okunniga auditorium man kan tänka sig, och som anklagade den internationella utvärderingen för att det inte var ett omsorgsfullt i valet av författare. Det är helt häpnadsväckande. Du skriver om det här antagligen nu, och jag står för vad jag säger.
Den här tidningen är så harmlös att den går åtminstone till ingenjörerna.
Ja, det är inget oviktigt släkte.
Om ingenjörerna skrev Martinsson mycket också.
Jag har skrivit om Martinsson.
Bra.
Jag är lite nyfiken på hur herrarna ser på detta, att ett litterärt sällskap gör ett sånt här uttalande och engagerar sig i den här typen av frågor.
Ja, en sak. Jag tror inte man når mycket ut att vända sig mot politiker. Utan man ska vända sig till allmänheten. För det är allmänheten spelar en roll här. Och de tänker och tycker och känner. Och det är en successiv uppbyggnad. Jag säger inte att man inte ska skriva till politiker. Men det är den andra vägen som är minst lite rätt.
Ja, nu har jag varit på båda sidorna. Och jag tycker nog att det är ganska viktigt att man arbetar med politikerna också. Jag gick en gång i min ungdom med i Folkpartiets ungdomsförbund och Folkpartiet för att jag kände att jag som vanlig medborgare skulle kunna utöva mina politiska möjligheter lite bättre när jag var inifrån än bara utifrån. Men bara gå och rösta inte då och då. Och jag har tillhört de som har drivit fram Folkpartiet, det mest pro-nukleära partiet i den svenska partierna. Folkpartiet stod ju långt före Moderaterna för en önskan om att tillåta byggandet av flera kärnkraftverk i Sverige. Moderaterna har hört nu i också den linjen, och Centerpartiet har långsamt i alla fall övergivit sitt motstånd och sin anslutning till den socialdemokratiska linjen att avveckla vad vi har. Och det, så jag känner alltså att arbeta inom politiken, arbeta med politiker är viktiga. Jag uppträdde alldeles nyligen i Danmark på sådana plattform som Clinton. Han drog auditoriet som jag hade där idag. Och vi pratade faktiskt en del om kärnkraften i pauserna här nu. Så att, nej, jag tycker att man behöver allt. Man behöver båda delarna. Opinionen, politikerna är visst man känsliga för opinionen, men de exploaterar också opinionen.
Jag står inte främmande för kärnkraften, bara påminna om det. För att ta hand om en sjundedel av den fossilbränsle producerade energi, så vill vi bygga av storleksordningen 1000 kärnkraftverk. Och det krävs under nästa 40-50 års period, och det behövs i u-länderna framförallt. Och det
Ja, men det är en verklighet som, och då har man ändå bara gjort en del, och det är en relativt en del utav den totala framställning utav energiförsörjning som ändå det här århundradet oundvikligen måste genomföra.
Ja, 1000 kärnkraftverk är ingenting som skrämmer mig.
Nej,
men det, vi har redan bortåt en 450
som
är igång. Och de länder som idag mest expanderar när det gäller energi, Kina, Korea, Indien, det är också länder som expanderar kärnkraften. Mm. Och som snarare ser på den oro som finns här som lite av en lyxångest.
Men det här med avfallet och sådär, det
är ju egentligen... Ja, det ena jag vill tala med, de som har sysslat med och som har gjort utvärderingar av det, är mycket, svarar mot mycket högt ställda säkerhetskrav. Man ska också, det talas ganska mycket om alternativ energi, det talas inte så mycket om alternativt avfall. Men det alternativa avfallet till kärnavfall, det är ju det som vi släpper ut i rymden, koldioxid som vi lägger på marken, tungmetall och annat. Vi kommer inte enas om det här.
Men det är bara att det är ett problem med, förknippat med det. I och med att det behöver, varje land behöver en kärnkraftreaktor. Och då kommer hela frågan om säkerheten av det slag som nu spelar frisar vid Nordkorea också att fokus växa fram. Det finns problem.
Ja, vi talar till om Bush-administrationen här, men den är faktiskt den administration som på detta område har en del idéer och som har kommit fram med något projekt som jag tror ligger långt fram i tiden ändå, som innebär satsande på moduler, kärnkraftverk som är ganska små, alltså 100 megawatt, och som man kan bygga fler av som baserar sig på, eller vad som kallas för pebble bed, alltså en typ av bränsle som, där man inte kan få en härdsmälta, och där man tänkt sig att man ska inte heller sälja bränslet när man ska hyra ut det och sen ta tillbaka det utbrända bränslet. Jag ska inte gå det här för långt i tekniska frågor. Men det finns alltså, min inställning är snarare att det är i-länderna, de avancerade länderna, som bör framförallt gå fram här och därmed också minska trycket på olja och kol, och att u-länder som har låg teknik, att det ska bli mer möjligt för dem att använda de lättare teknikerna.
Det låter ju tydligt.
Jag har läst om de här grejerna i Scientific American. Har du någon känsla av liksom, på vilken sikt det här är? Är det ungefär som i ITER? Att det är,
nej, det är kortare sikt än så, men det är ändå ganska långt sikt.
Alltså. Men det är mer än 10 år?
Ja, det tror jag att det är. Ja. Det tror jag att det är. Och det, vad de talar om är...
När vi skriver om sånt här så då är det liksom, jaha.
Ja.
Ska det vara någonting så ska det vara nu. Annars är det
inget. Ja, men det tar ju sådana här grejer för ett annat tid. Men i folkomröstningen 1980 så talade vi redan då om vad ska in sol och vind. Ja. Det har ju inte blivit så mycket, det är nu 25 år sedan.
Det är ju problemet. Tempot är ju idag. Och det är det som innebär att jag säger att vi kan inte undvika en fördubbling mot sådan koldioxid. Och IASA, som har en väldigt bra energiforskarstab i Luxemburg, de menar att vi kan knappast undvika 650 miljondelar, motsvarande 650 miljondelar koldioxid. Och det betyder alltså 2,5 gång den ursprungliga mängden. Och då är vi uppe på minst 2,5 grad upp till 5-6 grader förändring. Och det är åtgärder som krävs under de närmaste decennierna. Sätts definitivt inom loppet av ett och halvt århundrade. Och det där trögheten och den fortsatta befolkningstillväxten som...
Ja, det är klart. Den siffra som du nämner, befolkningstillväxten, är naturligtvis riktiga en kalkyl. Där tycker jag dock att det finns någon liten ljusning, för att dessa kurvor planar ju något.
Ja, det där
är jag. Det är ju en minskning av befolkningen i Europa framöver. Och jag har aldrig förstått de här som säger att vi måste hela tiden ha befolkningsökningen för världsekonomins skull. Jag tycker den här är utmärkt, att ekonomerna får hitta på några nya teorier som gör att, då, att om det blir färre människor i Sverige så kan vi få dubbelt så stora våningar till exempel.
Men befolkningen, det planar av. Och de prognoserna tidigare var mellan 11 och 12 miljarder, nu är man nere i 9. Ja. Och en del går även så att man ska kunna börja minska på. Ja. Mm.
Men det är Mellanöstern och Afrika som inte planar ut. Men de andra världsdelarna.
Afrika är men Afrika har ganska liten befolkning.
Ja,
det växer. Jo, stor nativitet. Inte stor dödlighet.
Men Asien så...
Ja, där planar jag.
Thailand har gjort det definitivt.
Får jag fråga om det här med kärnvapnet?
Och kärnvapenspridningen. Nu har vi ju sett den här sprängningen i Nordkorea. Om det nu var kärnvapen eller om det var ett kärnvapen som inte fungerade så bra. Eller om, ja. Men hur ställer du dig och hur ser du framtiden så att säga, med Iran och det här?
Ja, det är inte så att frågeställningarna ändras i och med det här. Man har ju länge talat om att de har mellan 5 och 10 kärnvapen. Så det kommer ju inte som en direkt överraskning. Men det är samtidigt som det är en explosion som har ägt rum, så är det en nyhetsexplosion som har ägt rum. Och därmed så måste det också tas alltså upp mera på ett allvarligare sätt. Chocken i Japan och Sydkorea i Asien är alltså väldigt stor. Och på det som man kan oroa sig för på lång sikt är ju då att om man inte förmår nordkoreanerna till att vandra tillbaks, att det påverkar opinionen i Japan. Till då är man ju alldeles säkert att de kommer vilja skaffa sig en starkare missilsköld än vad de har. Det är redan igång och det såg man ju redan på att Israel har fått. Men det kan ju stärka de krafter i Japan som menar att Japan måste själva utveckla ett kärnvapen. Jag tror att Japan är väldigt starkt vaccinerat mot kärnvapen. Att det är risken kanske inte så stor, men den är inte obefintlig. Och om det skulle ske, då sker en väldig upptrappning av spänningen i Fjärranöstern. Mot det står för närvarande då den här nya japanska premiärministerns besök i Peking och ansträngningar från hans sida att minska de motsättningar som finns. Men den här dominoeffekten ser jag, risken för dominoeffekten är som störst allvarligast i Asien av Nordkorea. När det gäller Iran så är de ju mycket längre ifrån ett vapen om de nu vill ha ett vapen. Det kan de ju inte förneka. Där talar CIA om att det kunde ske mellan 2010 och 2015. Och det är också svårt att se att några dominoeffekter ens på medellång sikt i det området. Mellanöstern är explosivt, men det är inte så att ett iranskt vapen skulle provocera turkarna, tror jag, till att utveckla kärnvapen. De har alltid haft relativt hyfsade relationer. Inte heller Pakistan har redan sådana kärnvapen. Om Iran har haft tanken att gå mot kärnvapen, de startade den här anrikningsprogrammet på 80-talet, så måste det vara Irak som de tänkte på. Irak har haft konflikt med, blodigt krig med. Och det var ju riktigt att Saddam försökte utveckla kärnvapen. Men Irak för överskådlig tid är säkert borta ifrån den spelplanen. Och ser man på Syrien eller Saudiarabien så ligger de också väldigt långt ifrån en sån kapacitet. Egypten kunde tänkas, och de har mera kapacitet på området och mera forskning. Men de är också väl inbäddade så att säga politiskt i en politisk omgivning. Så jag ser inte några omedelbara eller ens på medellång sikt något dominoeffekt i det området. Och för övrigt vet vi alltså inte om Iran egentligen vill gå i den här riktningen. Det grundläggande problemet handlar om säkerhet. De flesta fall i världen när stater har skaffat sig kärnvapen så har de gjort det för att de föreställer sig att deras säkerhet ska bättre tillgodoses på det sättet. Och det är det man ser nu i Bushs uttalande här. Då han försöker försäkra nordkoreanerna att de kan få garantier för mot anfall utifrån och att de kan få ekonomisk hjälp och så vidare. Men samtidigt, alltså Bush-administrationen har hela tiden varit ambivalent. De är ju liksom macho. Så vi är starka. Vi är världens starkaste militära mat. Vi har våra militärer, de har sina targets här och så vidare. Och de har också lagt på bilaterala sanktioner mot Nordkorea. För nordkoreanerna kanske frågar sig, är vi mera skyddade av att utveckla några egna vapen än om vi accepterar pappersgarantier ifrån stormakten. Och detsamma kan naturligtvis gälla Iran. Att om man är utsatt för hot, och de vet ju precis då att de är targetet, är det kanske står de tryggare om de har en bomb än om de får såna här garantier. Och därför menar jag att amerikanska politiken att låta så här matcher, den har varit kontraproduktiv. Och när han nu kritiserar sydkoreanerna för sunshine policy, säger att den har misslyckats, tror jag för min del är fel slutsats. Det är inte sunshine policy som har misslyckats, det är den hotpolitiken som har misslyckats. Det är inte någon garanti för att sunshine skulle lyckas, men man har inte provat den. Så jag ser ett visst, i och med det koreanska provet här, ett visst tillnyktring från amerikansk sida. Den tror jag sammanfaller också med deras insikt, minans registrering av vad som hände när vi gick in i Irak och framgångsrikt eliminerade de irakiska kärnvapnen och deras ingripande i Libanon. Men det är många faktorer här. När man får dem på nöten i kongressvalen nu i november, så är det också en faktor som inverkar redan.
Men det finns ju en annan sak med det här nordkoreanska provet. Du har själv pratat om det där på ett tillfälle. Att ha, eller låtsas ha, kärnvapen är ett förhandlingsargument. Ja. Ticket to the table kallar du det. Och då är frågan om hur viktigt det är. Hur starkt är det här kortet?
Ja, de har fått stegrade bud hela tiden från andra sidan, så att det rör sig helt enkelt. Och tittar man på Iran så är det uppenbart också att detta hot är verkligen ett bra chip on the table. För att det började med att väststaterna i Tyskland och Frankrike och England, att man förhandlade med dem och de talade om att man skulle förenkla investeringarna och så vidare. Och sen så lakade man på det med att man skulle stödja dem för inträde i World Trade Organization. Och sen så kom amerikanerna med så motvilligt kommunen och säger okej, vi kan också stödja dem för World Trade Organization. Dessutom kan de köpa spare parts för Boeing planes. Och sen har man då talat om att vi är också villiga att diskutera med dem och sitta ner med dem. Men först måste de då suspendera anrikningen. Så att först ska ni slänga ett trumfkort. Därefter kan vi sitta ner och spela poker med er. Det är vad erbjuder oss för att höja budet och ännu mera. Så har de sagt att om vi kommer och sitter tillsammans så kommer Cornelis Arrange själv att komma. Så visst, det är utmärkt budgivning som pågår. Jag skrev i Fokus en dag att det kan kosta skjortan att få någon att sitta ner i diplomatin.
Ja. Jag vet att Hans ska vi göra en intervju snart.
Ja.
Så att vi kanske måste runda av där. Jag tackar alla som kom. Och en gång varmt tack till Bert Bolin och Hans Blixt för att ni var med här idag.